Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen hit, My Skarsgård.
Tack så mycket.
Och vi har längtat efter att du ska komma. Du är ju en person som vi beundrar. Du är duktig på det du jobbar med, och för de som inte känner till det så är du läkare och drog- och alkoholterapeut.
Mm.
Och har varit väldigt öppen med din historia, vilket är viktigt. Så det har jag ju, Yvonne, också varit. Och så, vi får ju väldigt mycket mejl och väldigt mycket frågor om just beroende och missbruk. Och mycket kan vi svara på själva. Men så kändes det för oss båda att så här, vi vill också ta med en riktig expert. För vi är inte drog- och alkoholterapeuter. Nej. Och då var det liksom ingen snack om att det var dig vi ville ha.
Mm.
Så du är vår expert.
Ja, det var smickrande. Ja. Tack.
För de som inte känner till dig, vem är du?
Ja, du beskrev det ganska väl. Jag har ju en egen erfarenhet av att ha varit i enorma problem och mådde väldigt, väldigt dåligt. Men jag lyckades med hjälp ta mig ur det. Och det definierar mig väldigt mycket, den jag är idag. Jag känner en sån stolthet över och en tacksamhet någonstans mot mig själv också, att jag gav mig själv chansen. Så det kan låta klyschigt, men det är verkligen en del av min identitet. Den erfarenheten av att ha tillfrisknat.
Mm.
Men sen är jag ju, ja, jag är utbildad läkare, men jobbar inte alls som det, utan det är alkoholterapeut, i huvudsak drogterapeut också. Som jag verkligen brinner för att jobba med och möta människor som vill och behöver hjälp. Jag har 6 barn och de är ganska stora nu. Det är svårt att tycka att min 25-åring är, han är yngst, att han är vuxen, men han är ju det faktiskt. Men, ja. Och så har jag 3 barnbarn och ett 4:e på väg. Vilket tog tid att få barnbarn. Jag var inte sur, men jag tyckte att det var dålig utväxling på 6 barn. Och jag fick mitt första barnbarn för 5 år sedan. Men nu började det hända saker.
Nu händer det, och nu är de igång. Ja. Underbar. Mm. Ja. Hur länge har du varit nykter?
Sen den 20 december 2006, så 13,5 år.
Mm.
Lite drygt.
Ja. Mm. Och vad jag har förstått så dolde du ditt missbruk.
Ja.
Väldigt. Och det, att jag tänker det, för jag tänker så här att det är den här sommaren. Vi vet ju det, vi som har lite erfarenhet av det här, att det är många som når sin botten på semestern. Mm. Eller för att det skulle bli så fantastiskt och det är väldigt lätt att det blir för mycket, och så slutar det i någon form av kris och katastrof och sådär. Så att det, man får ju mycket sådana frågor precis efter, liksom, efter jul. Mm. Men framförallt efter sommaren. Mm. Typ, hur ska man göra och så. Då tror jag att det är ganska, just att bjuda på olika erfarenheter, att man kan ha ett, som du då, alkoholmissbruk fast alla inte visste om det.
Mm.
Eller hur?
Ja. Och jag tycker ofta, min erfarenhet nu, när jag har arbetat några år, är ju att Det finns två olika mönster. Det finns de som verkligen tycker om själva ruset. Där det ofta går väldigt fort. Och man kanske utvecklar beroende rätt i ganska ung ålder. Man dricker snabbt och mycket och ofta. Och det är härligt. Och det börjar ju ofta så. För mig var det inte alls så. Och jag ser att väldigt många har den relation till alkoholen som jag hade. Där det inte alls var att förhöja eller lyfta. Utan det var det här dämpandet jag ville ha. Avstressande, vilket jag ju idag vet är det inte alls. Men i stunden så upplevdes det ju så. Mm. Och framförallt ångestdämpning. Jag, på det sättet, sådana som med den typen av drickande, så går det ofta, hinner det gå ofta väldigt långt innan man söker hjälp eller får hjälp, eller om ens någonsin. För jag hade inga dramatiska konsekvenser. Jag blev inte berusad. Men jag drack liksom, jag låg under radarn, eller man ska säga. Men jag behövde ju mer och mer, för det hör ju till den här problematiken. Man får en toleransökning, så att på slutet var det ju enorma mängder utan att ändå. Det gick ganska bra att dölja. Och just att dölja var det viktigaste för mig. För jag har så mycket skam med mig ända från jag var väldigt liten. Och det här var det mest skamliga som jag till varje pris försökte dölja. Även inför mig själv då. Mm.
Jag vet att jag alltid har hört att kvinnor klarar att dölja mycket bättre än män. Att vi är mycket bättre på att just hålla oss under radarn och inte alltid 100% tappa greppet. Nej. Utan kunna sköta andra saker och så. Och att ibland så att omgivningen också hjälper till för att de inte vill se. Och tänker att är man mamma eller är man kvinna så gör man det inte riktigt. Mm. För mycket, utan man skulle aldrig göra så på något sätt. Mm.
Och det är också min erfarenhet att det ofta ser ut så. Mm. Och just som du säger, att kanske omgivningen hjälper till. Mm. Det pratas inte om det, och man försöker hålla det inom den lilla kretsen där det ju ofta är så uppenbart att problemet finns, men ingen söker hjälp utifrån.
Det här tycker jag är intressant just med det kvinnliga perspektivet. För Yvonne och jag har ju en liten annan historia. Ja. Vi var ju båda heroinister och det är liksom, det blir en annan. Mm. När man satt i grupp på behandlingshemmet och med kvinnliga alkoholister, så de hade en annan skam, kunde jag känna. Jag hade extremt mycket skuld och skam, men det var på något sätt på ett annat sätt. Mm. Och jag kommer ihåg när jag förstod det, för att på behandlingshemmet så blev jag ju extra terapeut såklart. Mm. Och hoppade in och hjälpte till. Och jag kanske inte helt riktigt, jag ville väl, men var inte helt smidig. Jag har fått många, liksom,
jag känner igen mig i det också i och för sig.
Så. Men då kommer jag ihåg när jag förstod, jag vet precis vilken stol jag satt på. När det var en kvinna vi pratade med, liksom en kvinna i gruppen som hade då supit bort vårdnaden om sina barn. Mm. Och sen så satt det ju 5 män som också hade gjort det. Oh. Men det pratade vi inte om. Medans, för det var ingen grej. Mm. De hade ju bara tappat kontakten. Mm. Medan hon hade ju förlorat vårdnaden. Mm. Så att det är ju inte bara i oss, utan det är ju en samhälls... Eller hur? Vi ser det på ett annat sätt.
Attityden ser annorlunda ut till kvinnor. Ah. Vi accepterar inte det på samma sätt som med män. Så det är inte demokratiskt och rättvist. Nej. Men nej. Så är det ju. Ja. Och just den typen av drickande som jag hade, som jag sa, det är så få som ser och blir uppmärksamma. Och skulle jag prata om det, så är det väldigt vanligt att alla säger, men du har väl inga problem. Jag har väl aldrig sett dig, och du brukar ju sluta tidigt på kvällen. För det var en period där jag faktiskt började försöka prata med de som jag var nära, som jag litade på. Och då kunde jag få den typen av reaktion. Och det är inte deras fel. För jag hade ju lyckats dölja det så att de hade svårt och tro mig.
Gud vad bra. Det här tror jag vi ska passa på att poängtera för våra lyssnare. Mm. Att om det är någon i era närhet som tar upp själv att den tar det på allvar. För det sitter så långt inne.
Absolut.
Det här gör ingen utan att det faktiskt är så. För jag vet själv när jag en gång ville försöka be om hjälp, men jag klarade inte att säga orden. Och hur svårt det är, vilket stort steg det är. Så att, tänk inte då att det måste ha varit synligt för er, precis som du säger, utan bara följ med då. Då just är det något. Eller hur?
Och det där brukar jag verkligen också, om jag är ute och föreläser och så, verkligen betona. Just då, om jag gör det inför människor som kanske möter andra, läkare och så vidare, att om en person tar upp en oro över sitt drickande så krävs det så mycket mod. Och det är så mycket skam man måste så att säga gå emot för att och det krävs mycket mod. Mm. Och då behöver den mottagaren av det här beskedet vara precis lika modig.
Exakt.
För annars så är risken att man slätar över och hittar någon annan bra förklaring till varför problemen finns och det är säkert inte och så vidare.
Ja, men
så att just att har man själv en känsla av jag dricker för mycket eller jag har något problem, så var säker på att då finns det ett problem.
Ja. Exakt.
För jag tänker det och jag tänker utifrån mig själv också att fast utifrån skulle man egentligen säga att jag borde ju fatta att jag har ett problem och det visste jag väl, men det är lite som man har haft lite olika fönster från och till. Där man vaknar till och bara, det här är bara inte bra. Det här blir inte bra. Mm. Men det fönstret går över.
Ja, visst är det det?
Ja, och så börjar man så här, man kilar på och tänker att så här, det löser sig ändå och sådär. Mm. Så det också, när någon tar upp det. För då är det där
då
lilla
man
fönstret.
Måste agera. Eller även den som har problem och själv börjar kanske ta upp det, så är det så viktigt att fånga upp det just då.
Precis. Det där brukar jag tänka ibland när man just fastnar i tacksamheten över att ha fått en andra chans. Så kan jag känna ofta. Och jag förringar inte på något sätt det arbete jag själv har gjort. Jag tycker att jag har gjort ett fantastiskt arbete. Och jag är otroligt ödmjuk och tacksam över att jag fick så bra hjälp. Men också det här att hjälpen kom när mitt fönster var öppet. Ja. Alltså det är mycket som ska falla på plats. Ja. Ibland frågar de oss så här. Mm. Fanns det något som någon hade kunnat gjort tidigare för att hjälpa er? Får du den frågan också ibland?
Ja, framförallt då att när jag själv, och det här var några år innan, men när jag själv, om vi nu talar om nära, lyfte frågan, så togs det inte på allvar riktigt. Utom mina vuxna barn faktiskt. För jag har som två kullar. Och så de tre äldsta var vuxna. Och de tog jag upp att jag var orolig. För jag kände att alkoholen blev så viktig. Och att jag kände liksom att jag vände mig allt för ofta till alkoholen. Och de blev förvånade, för de hade inte upplevt eller sett mig berusad. Men till skillnad från andra i min omgivning så lyssnade de ändå. Det ledde inte till att jag drack mindre. För jag hade redan utvecklat den här sjukdomen, det är jag säker på. Och då räcker det ju inte med att jag berättar för barnen. Så vad tror ni händer? För de tog det här på allvar.
Ja, du började dricka ännu mer och gömde det.
Jag
ännu bättre.
Jag började dricka i smyg.
I smyg, ja.
Så jag kunde dricka om de skulle komma hem på middag. Då såg jag till att dricka lite innan de kom. Och jag sprang ofta ut i köket eller så där under maten. Men de kunde ändå anmärka. De kunde säga, men mamma, du har ju druckit ett glas vin nu. Ska du verkligen ha mer? Så där vill jag ju inte höra. Mm. För det där fönstret som hade öppnats just när jag pratade med dem var stängt igen.
Ja, precis. Ja. Det stängs ju.
Det stängs ju. Och det där är ju. Och det är det som är en del av sjukdomen är ju att man också förnekar för sig själv att man har den.
Ja.
Utan det är ju för att man dricker för att diskmedel tog slut eller att det var torsdag eller att man hade otur eller att det regnade eller var sol. Eller det spelar ingen roll. Någonting ju. Ja, det är fascinerande. Men du har ju utvecklat en metod när hur du jobbar. Berätta.
Ja, alltså det är en ganska lång historia hur det kom sig. Men jag är ju utbildad läkare och lite fick jag lära mig på utbildningen, men alldeles för lite. Det är liksom en vecka på 5,5 år handlar om beroende, all typ av beroende. Men lite grann i alla fall kunskap hade jag. Och sen när jag var på behandling så jag var som en svamp. Jag ville liksom ta in allt och jag var extremt villig. Men jag tyckte inte riktigt att jag fick svar. För jag hade mycket utanför, så att säga, ganska lite mer vetenskapligt. Och vad händer i hjärnan och varför... Ja. Och jag hade en del frågetecken. Jag tyckte aldrig jag fick riktigt svar på hur det kunde gå så långt som det gjorde för mig. Att jag faktiskt kräktes blod och var helt säker på att jag hade fått esophagus variser, alltså åderbråck som många dör av. Och ändå sökte jag inte hjälp. Jag förstod ju, jag håller på att super ihjäl mig, men jag bad inte om hjälp. Och det där var för mig så svårt att och förstå, hur är det möjligt? Men efter en tids nykterhet så kände jag ju, och framförallt den här skammen som ju nästan tog död på mig, som försvann i takt med att jag blev nykter och verkligen fick tillgång till mig själv på ett helt nytt sätt, så förstod jag någonstans att den här erfarenheten som jag har av att det går, jag skulle liksom kunna betraktas som ett hopplöst fall, men även jag kunde ta mig ur. Och det kan jag ju vända. Det som var min största skam kan jag vända till något gott. Så det var då jag bestämde mig för att jag vill jobba med det här istället. Det är det här jag vill ägna mig åt. Och jag utbildade mig till terapeut och tycker inte jag fick så där jag har egentligen inga svar på de där frågorna som jag hade. Ända till jag var färdig terapeut och jobbade på ett behandlingshem där jag fick möjlighet att gå en kurs som var helt forskningsbaserad och som jag bara tyckte var helt fantastiskt. För mig blev det, wow, där kom alla de där svaren på det där som jag inte tyckte att jag hade fått. Och det här ville jag jobba med, så att jag såg till så jag blev instruktör och så började jag kämpa för det här ska vi inte bara ha för förebyggande utan även för människor som har utvecklat problem. Och till slut så blev det, då skulle vi sälja det här stället i skärgården och jag var väldigt ledsen över det. Och då kom jag på att jag behöver inte dem för att köra det här. Och då började jag hålla helgkurser ute hos mig. Men det blev precis som jag hade hoppats, att det blev en ögonöppnare för många. Och för vissa som kanske inte ens på långa vägar trodde att de hade utvecklat problem, så blev det en vändpunkt. Men då hade jag bara de här helgkurserna. Många behövde och förstod att jag behöver hjälp. Men så var det många som tyckte det var för lång tid om man ska iväg på en behandling, så är ju det ofta då 4-5 veckor minst. Och öppenvård och ja, många kanske med sitt jobb och familj hade svårt att få till det. Och då hade jag läst om att det fanns studier som visar att man hade den här kunskapen som helgkursen ger, så skulle det gå korta ner behandlingstiden avsevärt mycket. Vilket jag gärna ville prova, och jag hade själv upplevt att det var rätt mycket dödtid för mig i alla fall under den här behandlingen. Och att vi ofta, man var utlämnade åt varandra, och ibland kunde det också bli liksom att de icke-motiverade drog med sig de som var motiverade, och det kunde bli jättefel. Och så ville inte jag jobba på ett sådant sätt, utan jag ville testa det här. Så då tog jag in en kollega som jag känner, eller en vän. Och hon har jobbat jättelänge. Hon har 27 års erfarenhet av att jobba i behandling. Så vi tillsammans då försökte få ihop upp en sån här som vi kallar för intensivvecka, som är extremt intensiv. För vi går igenom allt det som normalt tar 4 veckor eller 5 veckor att göra på bara 7 dagar då, eller 8 dagar. Och det började jag köra med i 2012. Och det funkar. Det är helt fantastiskt. Det är så många som har varit och som faktiskt, ja, nu börjar ju vissa ha ganska lång nyktertid. Så det är fantastiskt roligt. Och få liksom ha en vision, så här vill jag jobba och känna att det funkar. Och sen så går de ett helt år och får fortsatt hjälp i och för sig då, men på kvällstid en gång i veckan.
Så det tycker jag låter jättebra. Just att man får fortsätta och man får låta det landa. Men vad skulle du säga att man behöver lära sig om man kommer på att man har ett missbruk eller ett riskbruk eller någonting? Vad är det man behöver komma fram till liksom?
För mig var det väldigt viktigt att förstå att min hjärna fungerar inte som andra människors hjärna när jag väl hade passerat gränsen och utvecklat ett beroende. Att så mycket som skedde i min hjärna var omedvetna impulser och starka krafter som hela tiden jobbade på att jag skulle dricka. Och det var viktigt för mig att förstå, och det blev så tydligt för mig också då varför det här uttrycket en gång alkoholist eller en gång beroende, alltid beroende. För den här förändringen är kronisk och finns där. Men det fina är ju att det går att tillfriskna. Mm. Så länge jag inte dricker eller tar någon drog så kan jag ju få ett fantastiskt fint liv.
Benjamin, vår producent, han sa precis när vi skulle börja så viskade han och så sa han så här: ställ nu frågan, hur vet man att man är beroende?
Mm.
Mm. Det skulle vi nog inte ha frågat om inte Benjamin sa det. Det är ju en jätteviktig fråga. Men vad vill du svara på det?
Ja, alltså om man har utvecklat sjukdomen så att säga, det är 3 frågor. En fråga som i forskningen är väldigt viktig som man lyfter fram, det är det här med kontrollförlust. Händer det att jag tappar kontrollen och spårar ur och det blir hur mycket som helst? Och känslan ofta är, det är inte jag som styr längre, jag bara åker med. Det är ett tydligt tecken. Upplever jag sug, och sug är ju inte bara vad gott med en godisbit där, utan det tar ju tag extremt när det kommer. Ganska intensivt, eller väldigt intensivt, men kortvarigt. Det går över efter en kort stund, men det kan ju komma igen. Men sug är också en väldigt tydlig sån tecken på att man har utvecklat sjukdom. Och sen såklart abstinens, att uppleva, som då kommer när drogen eller alkoholen går ur kroppen. Det behövs inte, det är inte ett måste för att man har utvecklat sjukdom. Jag hade ju extremt svår abstinens och det skulle kanske varit förenat med livsfara för mig att sluta tvärt på slutet. Men många människor har utvecklats, särskilt om man då är mer den här som inte jag var. Den som tycker om party och fest och det går undan och går fort. Många av dem har inte upplevt abstinens, men de har kontrollförlusten på plats.
En sån är jag. Jag är den snabba. Jag vet att min terapeut sa på behandlingshemmet så här: Mia, jag ser dig som... Jag brukar tänka att missbrukare är som att de åker ut för, men du har dessutom stakat dig ner för backen.
Ja.
Och jag kunde se det. Att jag hann aldrig märka av hur det egentligen var, utan jag hade redan gått till nästa fest och det kunde bli. Och sen, jag hade otroligt mycket förnekelse. Märkligt.
Ja, men det är väl de tre. Och sen så också det här... Liksom, vad betyder alkoholen? Men det är inte det, där kan man vara innan lite, att alkoholen blir det viktigaste, att måste jag välja, så väljer jag alkoholen. Och alkoholen börjar styra mitt liv, min vardag. Det går åt mycket tid till att planera och se till så jag har tillräckligt mycket hemma och så vidare.
Och också att man väljer också sällskap. Alltså att man väljer ju att då umgås med de som är lite törstiga. Mm. Ja. Och väljer helt
och kanske ännu törstigare, för det är ju jätteskönt.
Det är jätteskönt.
Då kan du se att så farligt är det inte. Mm. Så var det verkligen för mig. Och det var inte ett eget val egentligen, utan jag bara hamnade när jag flyttade till Stockholm i ett, man brukar prata om socialt beroende, och det var det verkligen, där alkoholen var central i alla lägen, liksom i alla sociala sammanhang. Och så har det sett ut sen i mitt liv. Alkoholen har varit i centrum, även om jag betraktades, vilket ju var synd, för jag betraktades som hon som dricker så försiktigt, eller hon som slutar och inte tappar kontrollen. Men ändå var det jag som åkte dit först. Så att det är snarast en nackdel att, som jag sa, gå under radarn. För ingen upptäcker det förrän det har gått väldigt långt.
Jag tänker där också, just det här som är lite speciellt också med alkohol. Att man kan dricka på bra i sociala sammanhang och i arbete och på massa ställen. Mm. Där blir det lite tydligare för vi, oss som har knarkat.
Ja, vi förstår ju att det är fel dag ett. Man det är förbjudet. Det. Ja. Det förstår vi, även om vi snurrar upp oss själva och är speciella. Det är ju alla knarkare, vi är så speciella.
Verkligen.
Man är liksom inte som de andra.
Mm.
Och så är det ju så att vi är medvetna om att vi också direkt kliver in i en kriminell värld. Så att där är ju alkoholen mer komplicerad, eftersom det ju är lagligt och det är socialt accepterat. Ja. Mm. Och det är så många människor som är lite storkonsumenter, men det inte faller över. Så det är också väldigt komplext. Mm.
Och vi har en tendens överhuvudtaget, vi människor, att alltid jämföra oss. Och då är det så lätt att alltid jämföra sig med någon som dricker mer.
Mm.
Och kanske vid olika tillfällen. Mm. Och så är det lättare att titta på det än sig själv.
Mm. Mm.
Jag är lite nyfiken. Tror du att man kan ärva benägenheten för att hjärnan ska liksom gilla
lite
extra?
Jag inte bara tror, det vet vi ganska väl att det är så.
Det är så spännande.
Vi föds med olika sårbarhet. Mm. Har jag en biologisk förälder som har utvecklat ett beroende, så löper jag alltså 4 gånger ökad risk. Och man ser ju ofta vissa familjer, och det finns sådana fantastiska studier och adoptionsstudier på att det har inte, just ärftligheten är rent fysiologisk eller genetisk. Arv, det sociala arvet och så, som ju många tänker, verkar inte ha så stor betydelse just vad det gäller att utveckla sjukdom. Så man kan säga att man föds med en ökad sårbarhet. Jag ser det ju på mina kurser också. De som har problem, nästan alla har det ju i släkten, liksom, när de tänker efter. Mm. Kanske inte alltid en förälder, men det kan vara farfar eller mormor eller morfar eller så vidare. Det finns ofta, så du har.
Ja, och det är ju inte alltid heller att det har vetats om riktigt.
Nej, det kan
tystas ner.
Ja, för det här blir det ju så. För jag har ju ingen.
Nej.
Så att när jag var på behandlingshemmet och fick höra det här, så ringde jag ju hem till min mamma och sa, morfar var alkis, va? Liksom, för han dog tidigt. Så att jag ville.
Ja.
Och då sa hon så här, nej, han dog i MS. Det där får du fan ta på dig på egen hand. Det var i och för sig. Nu har jag brutit med henne.
Ja.
Men det var roligt sagt av henne, tycker jag. Men jag tror ju kanske också att det är så att vi inte helt har koll på resten av familjen heller. Alltså, bara för att mina föräldrar inte, så betyder det ju inte att det inte har funnits.
Nej. Och där kan man också se att det är 4 gånger högre risk om jag har en i mor- eller fargenerationen. Alltså en mormor, morfar eller så som har den här. Så löper jag också en ökad risk.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact,
a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag tror att många av våra lyssnare just nu efter sommaren kanske tänker själva kring hur deras dryckesvanor... För det har ju ändrats, alltså hela bag-in-box. Och jag tror att det dricks mer i alla fall. Alltså, de unga dricker ju mindre. Men de som
vilket
dricker,
är jättepositivt.
Ja, vilket är positivt. Mm. Men de som dricker, dricker mer. Mm. Så är det ju. Ja. Och då tänker jag lite att man då tänker för egen del, är ju en fråga. Men också om man känner att... Nu har min partner druckit varje dag, hela sommaren. För det har varit middagar och kalas. Och jag känner att jag är orolig. Mm. Vad skulle du ge för råd?
Jag skulle ge rådet att prata om det. Var ärligt. Ta upp vad du känner, vad du ser, hur det påverkar dig. Så att du inte riskerar att gå in i ett medberoende. Mm. Så sätt gränser för och fråga dig själv, är det här något som jag vill stå med i? Och skulle det dyka upp en massa försvar när du vill prata om det, så skulle det snarare säga att här finns ett problem. Mm. Och då kanske jag skulle rekommendera att titta närmare på det här och kanske undersöka hur ligger det till egentligen.
Och till en person som själv då undrar, har det blivit lite mycket? Vad är det man behöver förstå om alkohol och sig själv?
Ja, man behöver förstå dels principerna för hur de här problemen uppstår. Man behöver förstå att mina val är det enda jag styr över och jag behöver göra bra val för att undvika att hamna i problem. Och då behöver jag ju kunskap om vad skulle vara bra val för mig. Det skulle jag önska alla människor hade kunskap om. Och förstå att det här har ingenting med karaktärsstyrka eller viljestyrka eller liknande personliga egenskaper att göra. Utan har jag utvecklat de här problemen så kommer de bara fortsätta. Det spelar ingen roll hur stark vilja jag har. Jag kommer behöva hjälp om det har gått så långt. Men sen är jag också helt öppen för att det är så. Alla har inte passerat gränsen. Och det finns möjlighet att göra bra val. Men jag behöver kunskap då.
Jag vet när jag var på behandling så fanns det någon sån här härlig överläkare som var där och berättade just om en missbrukares personlighet.
Ja.
Han sa det är den enda sjukdomen när man presenterar botemedlet där patienten säger ja men tack vad intressant men då återkommer jag.
Ja.
Istället för att liksom oh, vad härligt att bli av med det här utan det är liksom det sitter långt inne. Mm.
Man brukar ju säga också att det är den enda sjukdom som ett av de viktigaste symptomen har att den hela tiden försöker tala om för dig att du har inte den här sjukdomen.
Nej, precis. Ja.
Det är också den enda sjukdomen jag alltid behöver påminna mig om att jag har. För den insikten är inte livslång. Den behöver jag vårda ömt.
Hur känns det när du jobbar med människor? Känner du ibland att du tappar modet? Så alltså jag tänker för att det är ju rätt tufft i och med att det är mycket misär runt och att just det här att ibland öppnar man ett fönster och man ser och så tar man återfall. Alltså det tar mycket känslomässigt att jobba med missbruk.
Det gör det och det gör alltid ont om det inte går bra. För det händer ju, då vore det fantastiskt om man kunde säga att det går bra för alla. För så ser det ju inte ut. Men jag försöker hela tiden fokusera ändå på varje person som får ett nytt liv. Det väger upp så mycket alla de som inte klarar det eller inte vill eller tappar det här villigheten. För som jag sa, den är inte självklar. Men varje gång, alltså jag blir alltid så lycklig när någon hör av sig till mig, så där som kanske var hos mig för 8 år sedan och berättar lite. Liksom, nu har det gått 8 år och det betyder så otroligt mycket. Så, ja, jag försöker tänka så, för annars skulle man nog gå under själv om man alltid fokuserar på det negativa när det inte har funkat. Och jag tycker det är så många som det går bra för, och det är viktigt.
Har det kommit någon på din intensivvecka där ni har sett att personen inte ännu har utvecklat beroende utan är risk?
Nej, egentligen inte. Därför att de flesta har ju först gått den här helkursen. Och där får man, för den är interaktiv, så man får kunskap och så får man använda den på sig själv. Och de flesta som kommer på veckan har då insett att jag har redan passerat gränsen och jag vill ha hjälp och sluta helt. Sen är det svårt att säga. Alltså det här är ju jätteklurigt. På många behandlingshem så brukar man säga att man har utvecklat sjukdom när du har utvecklat ett psykologiskt beroende. Och det, enligt den modell jag jobbar efter, så skiljer man på det. Utan det är det rent fysiologiska. Det är då som det är oåterkalleligt, så att säga, när det fysiska beroendet har utvecklats. Så där är det ju...
Och om någon nu lyssnar och inte hänger med, kan du förklara då skillnaden på psykologiskt och fysiologiskt beroende?
Det psykologiska beroendet har ju mer med min uppfattning om alkoholen, att den är viktig, att jag kan uppleva att jag får som en relation med alkoholen och den uppfyller mina behov och så vidare. Det kan hända innan jag utvecklat sjukdom. Och där har man också olika försvarsmekanismer för att hela tiden skydda relationen till alkoholen. Och det här sker ju helt omedvetet, så det är jag ju inte medveten om. Det som sen händer, det är lite de sakerna jag tog upp. Det här med kontrollförlusten som kan komma tidigt. Om jag är väldigt sårbar så kanske man utvecklar ett beroende extremt tidigt och kanske aldrig borde ha druckit eller tagit någonting. Men just kontrollförlusten och sug och abstinens är de klassiska rent fysiologiska, fysiska, som tyder på att man har utvecklat sjukdom.
Vi har ju så många frågor till dig, My. Men vi vill också ta upp en fråga som vi har fått av våra lyssnare och som vi alla tre kan reflektera kring. Och då står det så här. Jag skriver till er då det känns som att jag kan få värdefulla råd från er. Hur stöttar man sitt barn som är drogberoende? Han är ung vuxen, kommer alltid att vara mitt barn. Det finns så mycket känslor som till exempel skuld och skam. Jag har hotat, lockat, lyssnat, betalat skulder med mera. Inget hjälper. Jag känner mig otillräcklig. Jag förstår att drogen är starkare, men jag känner mig som en dörrmatta och ilskan börjar ta över. Det är så svårt att stå bredvid och se på när han förstör sitt liv. Kriminella handlingar, skulder, undernärd, hot från kriminella och nu hemlös igen. Jag vill bara vakna upp från denna mardröm. Känslan av att inte kunna hjälpa sitt barn är bedövande. Hälsningar anonym. Det är ju omöjligt egentligen att sätta sig in i den maktlösheten. Så det vill vi ju säga till dig, att du är jättemodig som delar med dig. Och att det du upplever är någonting som är bland det värsta man kan uppleva. Alltså att ens barn mår väldigt dåligt, är fast i ett beroende och står maktlös bredvid. Så att det är ju ingen enkel sak. Och att det är väldigt lätt att utveckla ett medberoende. Det är det ju. I form av att betala skulder och möjliggöra att göra de sakerna. Så är det ju.
Och det är ju också så att det blir väldigt absurt. För att har man ett barn som blir sjuk på ett annat sätt, så ska man finnas där, man ska ge kärlek. Man vill bara läka med kärlek och finnas och närvaro. Och det räcker inte för ett missbruk.
Nej,
det finns inte, för det är inte hon som ha makten över hans missbruk.
Nej.
Faktiskt inte.
Så och det är ju där man behöver också se upp så att du inte blir bara en möjliggörare för fortsatt missbruk. I all välmening kanske. Att rädda som det var något med att hjälpa till att betala skulder och så vidare. Det kan kanske bara bidra till att det fortsätter. Men det är ju förfärligt. Jag har ju den stora liksom, lyckan, eller hur jag ska säga. Jag har ju en son som har tillfrisknat och som tagit sig ur. Men jag kan förstå verkligen den oro som jag kände när jag inte riktigt nådde fram. Men nu är han 7 år, så det känns jättefint. Men just den här, och den har jag ju burit med mig eftersom jag vet att det här är det finns en ärftlig del i och ökade risken. Så det har varit så viktigt för mig att mina barn får kunskap. Och
ja, precis. Och jag tror att det är viktigt att så här, som förälder så tror jag att man tar på sig lite skuld såklart när det händer barnen något. Men det är också viktigt att se att även om du då kanske har fört genetiskt med dig en ärftlig, så kan du ju inte beläggas för det. Eller att det har hänt saker. För att det är ju så att alla barn som växer upp i liksom kaos eller kris eller missbruk blir inte missbrukare.
Nej.
Alltså, så att det är så otroligt viktigt att du inte lägger... För tar du på dig för mycket skuld i det här så blir du inte den hjälp du behöver vara.
Nej.
För att den klarar man inte med skulden. Den manipuleras. Går du runt med skuld så kommer du din son kommer inte kunna låta bli att fortsätta manipulera dig och få dig, för att han spelar på skulden, och det är inte för att han är ond, utan det är missbrukaren i honom som ser de möjligheter som finns att skapa det här. Så att du behöver hitta ett sätt att se att det är inte ditt liksom fel. Men du behöver. Och också brukar jag alltid när jag får så, för det händer ju ofta att vi får, eftersom jag har varit öppen alltid med min historia och så får jag mycket frågor. Och jag brukar alltid se till att så här, du är inte ensam om det här. Det finns grupper för anhöriga till missbrukare. För jag tror att det är jätteviktigt att förstå att andra har det på samma sätt.
Absolut.
Att hämta kraften ur det.
Och just det här att det är inte bara en sak som kommer få honom att ändras eller räddas eller någonting så. Och det är väldigt lätt att vilja betala så att han ska slippa göra vissa saker eller umgås och sådär. Och det går inte. Det går inte att mota.
Nej, och sen är det ju det här allting, att man vill göra så att de inte ska behöva fara illa eller ha ont. Men tyvärr är min erfarenhet att det är precis det vi behöver. Jag hade inte suttit här idag om inte jag hade haft smärtsamma konsekvenser av mitt missbruk. För villigheterna hade inte kommit då. Så att just det här att förstå att en konsekvens som att inte bli insläppt i sitt familjehem, att inte få liksom någon som möjliggör att de säger att så här, du behöver söka hjälp. När du har sökt hjälp så får du komma hit. Det är en konsekvens som inte i stunden gör att man jublar och säger åh, det ska jag tänka på, tack. Utan den är en av de sakerna som gör att, för så var det ju för mig, för jag kunde ju alltid skylla på någon annan. Vi är ju ganska uppfinningsrik. Men till slut så var det ju så att jag så här, nej men alltså det är ju mig det. Det var väldigt så. Ja, det var ändå så här. Men det är fan jag som är problemet. Och då börjar man ju komma. För det är ju så att det är väldigt lätt att tro att det är barndomen eller det är något annat. Men att man då dricker idag eller använder droger är ju för att man har utvecklat ett beroende. Varför man började, det är inte viktigt just nu.
Nej, det är det inte alls. Inte då.
Nej. Sen är det intressant.
Sen kan det vara det är en helt annan sak.
Det är en helt annan sak.
Men just då, att försöka hitta skäl till att jag dricker eller tar droger är helt meningslöst faktiskt. Utan det är bara att inse att jag gör det och jag behöver ta tag i det här för det.
Så det vill vi säga till dig. Hitta, det finns jättemycket på nätet nu. Du kan söka grupper där anhöriga träffas och stöttar varandra. För där får du all expertis, tror jag.
Ja.
Jag tror det är viktigt också att ha det här. Försöka ha ett liten... Och det är jättesvårt när det är liksom ens egna barn eller någon nära och sådär. Just det här att försöka ha den distansen så att man märker att nu är det dags.
Mm.
Nu är fönstret där.
Mm.
Det är det. Det är liksom... Och jag tänker också så här lite som du berättar, My, att det, när du berättar för dina barn, ditt fönster var öppet ett litet tag, men bara det att de var på att kolla och du började gömma, det är en konsekvens.
Ja.
Det har blivit jobbigare helt plötsligt.
Absolut, och den bidrog ju ännu mer till skammen och självföraktet som kom sen.
Ja. Vilket gjorde att,
gjorde att jag faktiskt lever idag.
Exakt, att du kom närmare din botten. Och det är det, vi behöver nå den där botten och den är individuell. Men ingen kommer dit utan smärta. Nej.
Vi får inte vara rädda för smärta.
Absolut, så är det ju.
Smärta är det enda som får. Ja. Det var faktiskt en vän till oss som sa så här att när jag blev drogfri så var det, eller nykter drogfri, smärtan blev större än rädslan att förändra mitt liv och våga titta på mig själv.
Ja.
Och jag tycker den är fin.
Mm, jättefint.
Det är så, faktiskt. Och att det ligger någonting i det. Det gör för ont till slut.
Mm.
Det går inte, och det går inte att döva tillräckligt. Smärtan är för stark.
Jag tror vi tre som sitter här som då har fått den här gåvan till ett nyktert liv. Jag tror vi ska passa på alla tre och intyga att det kommer bli fantastiskt. För jag tror att det var det man känner när man ska, så tänker man så här, jag ska aldrig mer få dricka. Ska man vara tråkig? Hur ska det bli? Och just den här känslan av att man ska bli av med någonting. Ja. Men det är precis tvärtom. Ja. Vi har ju fått någonting.
Ja.
Alltså nykterheten är ju ett helt annat sätt att leva än den kampen som det var med de här stunderna då där vi fick flykt. Liksom. Ja. De har man ju inte längre, för man blåser ju inte ut skallen längre på det sättet. Men vi skulle ju inte byta bort det för vad som helst.
Nej, verkligen inte.
Och man saknar det ju inte.
Inte alls. Och så måste jag säga det här, som är det tråkigaste för en missbrukare att höra. Tålamod.
Ja. Men där kan det också se olika ut. Min kollega, hon grät i 7 veckor över. För hon hade också drogproblem. Men drogerna, det förstod hon, precis som ni sa också där. Det var ju ändå, det är olagligt och det. Men när de talade om för henne att det betyder också att du måste ta bort vinet. Då började hon att gråta och grät i 7 veckor sedan tills någon terapeut sa att men kan du inte själv se, nu har du suttit här och gråtit i 7 veckor över vinet. Det kanske kan vara ett problem för dig eftersom det är så svårt. Men absolut, och det är viktigt också att våga möta, för människor som liksom har det här lite negativa och tänker det här kommer bli en sån enorm förlust och jag kommer uppleva ingenting kommer vara roligt eller för då kan det ju vara som ett slag i ansiktet och säga men det där det kommer bli hur bra som helst utan att säga ja jag hör och du känner så men för mig var det i alla fall gick det där över och det som sen har kommit är så mycket viktigare och finare än det som var.
Mm.
Men som sagt, det kan se olika ut. Man kan uppleva en enorm sorg över förlusten. För mig gick det så enkelt, vilket jag aldrig har riktigt förstått. Men jag tror, för mig var skillnaden så stor på att helt ha accepterat att jag kommer dö snart. Det var... jag var helt inställd på det till att känna liksom en sån livsglädje som kom så fort. Den kontrasten var så stark så att kanske så, för jag har inte gråtit över eller sörjt.
Nej, det gjorde du, Yvonne.
Eller så här ska vi nog säga att jag hade ju accepterat att jag skulle knarka till döds.
Mm.
Kände ingen sorg över det.
Ja, just det,
utan det var mitt liv. Ja, liksom. Ja. Det var min grej. Det här är det.
Det är så det är.
Jag liksom hade inte... Mm. Jag hade bränt broar, hade liksom med familj och allting och sådana grejer. Så att för mig var det faktiskt så att drogerna slutade fungera. Och det vet vi att det kan hända att de börjar fungera igen. Mm. Så den ska man inte... Men i och med att jag började så ung... höll mig undan och inte behövde bli drogfri. Mm. Gjorde att jag gick i stort sett dagligen på heroin i 10 år. Vilket är väldigt ovanligt att man kan göra det. Och att man överlever det i och med att det är liksom... det gjorde att det inte riktigt fungerade. Så att för mig när jag kom... Min andra behandling, för jag har gjort 2. En jävligt speciell, när jag inte var redo.
Och en när jag var.
Så det är verkligen skillnad på när man gör behandling, kan jag säga. Men i alla fall, och då var det faktiskt det här med att hade någon sagt till mig, drogerna kommer börja fungera igen. Och du kommer få välja mellan det eller att få ett värdigt liv där du är med och bestämmer och får vara helt nykter. Mm. Så hade jag valt att drogerna ska börja fungera igen. För jag hade ingen behov av ett... Däremot när de svek mig, för så kändes det. Och det är det jag Mia säger. Ja, du vet, jag känner mig så lurad.
Ja.
Att jag har ju ändå accepterat det här nu.
Ja.
Nu är det det här jag ska pyssla med. Och så slutar det fungera. Ja. Hur mycket heroin och tabletter. Det enda som hände var att jag var medvetslös ett litet tag och vaknade till. Och var helt pigg med en molande ångest.
Mm.
Det var så otacksamt. Så. Ja. Sen såklart så upptäckte jag efter ett tag... Och ha lite det där att ska jag ändå göra, då måste jag ändå göra det bra, va?
Mm.
Så då gick jag ju all in istället. Och fick också inspiration, för det är viktigt.
Mm.
Mia bland annat, det fanns flera, både tjejer och killar, som liksom berättade om sig och sådär. Mm. Och det gav mig inspiration och någonting att ta tag i. Jag kan inte bara sitta och vänta.
Mm.
Det där, jag behövde jobba med någonting.
Mm.
Det var liksom...
Ja, vi skulle ju kunna sitta och ställa frågor till dig hur länge som helst. Mm. Men i vår podd så får man komma tillbaka. För jag tror att efter det här avsnittet så kommer vi få fler frågor som just är till dig. Och om du vill så får du jättegärna komma tillbaka.
Ja, men det gör jag säkert.
Ja, kul. Ja, och vi är jätteglada över att du ville komma hit.
Mm.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Tack.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.